En podcast från Aftonbladet.
Under trois Algeria.
Ja, hur fan går det i den matchen? Är den slut eller? Den har gått mig förbi eftersom att jag har varit upptagen med annat ett tag.
Mm, så pass. Jo, jag kan tala om att Amin Gori nickade precis in 2-1 med 3 minuter kvar på ordinarie tid. Marseille reppar i VM. Lite tråkigt där, förklart. Man håller på underdoggen. Och Jordanien ledde med 1-0 ganska så länge faktiskt. Men har nu tappat i andra halvlek då.
Jaha, se på fan. Vet du vad jag har gjort?
Nej, vad fan har du för det som kan vara viktigare än Jordanien och Algeriet?
Jag har nu ägnat, ja, det är snart 3 timmar åt att försöka ta mig ifrån MetLife Stadium efter Norge mot Senegal. Och jag tänker inte uppehålla mig vid det, för det är fan inte någonting som folk tycker att jag ska gnälla över och beklaga mig över. Men ja, det har tagit sitt tag, är fortfarande inte härifrån. Det har ju varit en dag som har bestått av extremvädervarningar. Och det är klart att det har varit något moment av stress från det att jag gick upp på morgonen. Skulle jag ens komma fram hit? Skulle jag få landa? Ja, det fick jag. Skulle jag sen kunna ta mig ut till arenan? Ja, det gick. Skulle jag sen kunna få en match att se på? Ja, men ta mig fan, det fick jag. Skulle jag därefter kunna ta mig härifrån? Ah, där följde. Där följde, ta mig fan. Och här står jag fortfarande. Blicka ut över någon jävla trav- och galoppbana här i Meadowlands. Tagit lite skydd för regnet och försöker förtvivlat få någon typ av fordon som ska ta mig härifrån. Men det går det så där med. Och medan jag väntar på detta, då kan vi väl lika gärna passa på att podda lite. Det var min tanke.
Jo då. Det finns ju saker att summera och att se tillbaka på under dagen. Jag har ju försökt komma ikapp dig lite grann. Du var ju hög på Messi-ångor alldeles nyss efter att ha sett honom i premiären. Jag tog ikapp det idag och såg honom slå rekord och grejer, va? Och då var det 34 grader och strålande sol över Dallas, kan jag tala om.
Ja, vädret, det är de inte i ryggen, men det är klart, jag hade också gärna sett Messi. Men det är ju kul att du får gå på lite fotboll också, det tycker jag ändå du har förtjänat. Hur var det då?
Jo, det var ju stort. Alltså, du hade ju förvarnat lite med upplevelsen med kring läktarna, att det är inte de läktarna som vi var med om i Qatar direkt, och det är inte läktarna, sannolikt inte läktarna som kokar i Argentina, utan det här är någon form av hybridvariant av argentinsk läktarkultur. Det är klart att det finns hinchas där, men den absoluta merparten är ju antingen diaspora eller helt vanliga amerikaner eller vad det nu kan vara, som tar på sig Messi-tröja och går på fotboll och ropar lite förstött. Så när det låter så låter det mycket, men det var inte så att det var en gungande och kokande arena direkt. Så det var ju lite trist, va? Däremot så fick vi platser, jag och satt bredvid Linn Nordström så här allra längst fram vi hänger ut i princip på tredje eller fjärde etage på rad 1, och det fick ju en att känna och tänka lite, att man kände att de var som Diego ungefär. Så jag har liksom aldrig varit så sugen på kokain i hela mitt liv. Det var verkligen den där känslan att man ska stå där och pumpa med armarna och hänga med.
Jag hoppas du hängde över räcket med bar bringa och viftade med tröjan. Annars har du inte förtjänat platsen.
Nej, jag var ju svag, va? På både det ena och det andra. Men i tanken och känslan så var det ungefär där jag var. Man kände sig lite som en Diego som hängde och såg på när arvtagaren glänser och glittrar. Och det var ju faktiskt fantastiskt roligt att följa Messis match, för det var precis som din premiär, så var det ju Messis match rätt upp och ner.
Ja, men det är ju en sån sak man vet redan nu, att även om vi gjorde en passage igår där jag hamrade på om hur fotbollen aldrig får reduceras till en det var bättre förr upplevelse i allt man gör och tar sig för, så vet vi ju redan att när vi är 80, då kommer vi sitta och prata om när vi såg Messi. Och varje gång man får möjlighet att göra det, så ska man ju värdesätta det. Det är ju definitivt den typen av skala man använder när man får den chansen.
Ja, jag vet inte, hur mycket såg du av matchen?
Argentina, noll och ingenting. Jag var på ett plan där de av någon jävla anledning inte hade den här direct-tv-funktionen som är att man kan följa VM när man är i luften. Så när jag bara sett målen, det är det enda jag sett.
Ah, ja, ja. Men jag landade. Jag tycker att det sista målet är så fantastiskt. Att det säger så mycket om så oerhört mycket. Just det där att han får bollen i det där läget. Alltså någon form av spegelvariant av Alexander Isak mot Tunisien här. Där Isak vrider in, glider ifrån, gör en överstegare, skär in och hänger upp den. Och man vet om att exakt så där hade Messi gjort för 5 eller 6 år sedan. Han hade liksom bara glidit ifrån och satt den. Men den krämen finns ju inte längre i Leo Messi. Han är för fan 39 år, alldeles om ett par timmar här. Så istället så spelar han ju fram Julian Alvarez, alldeles briljant. Det kommer en retur och då är det väl Paredes, tror jag, som har ett jätteläge att bara dunka in bollen i mål och göra sitt första VM-mål någonsin, men det är ju inte hans reflex, va? Utan reflexen är ju så här: var är Messi? Var är Leo någonstans? Och han hittar honom och efter ett par om och men så skickar ju Messi in den. Men det är så många, det är så mycket information att uthämta av en och samma sekvens. Man blir ganska ur faktiskt.
Egentligen är min enda stora liksom intressepunkt kring en argentinsk match utöver Messi just nu, det är frågan om huruvida det de försöker bygga upp och pumpa fram till detta mästerskapets VM-låt får fäste på läktarna eller inte. La Cuarta Estrella, det är en dude som heter Pedrito, eller Pablito heter han, Pablito, som har missionerat i ett halvår för att La Cuarta Estrella ska bli årets muchachos. Och den har kvaliteter, det är klart den inte är muchachos, för det är ju tidernas bästa läktarsång, det får vi fan säga nu. Men den förtjänar att få det här mästerskapet, precis som Olé, olé, olá fick 2006 och La Banda Loca de Argentina fick 2010 och Brasil de Sime Queses Gente fick 2014 och så vidare och så vidare. Vi har ju sett att den har ju fått fäste på gator och i kulvertar och katakomber. Så egentligen borde jag ha givit dig det mer skicket, att du skulle spetsa öronen efter La Cuarta Estrella. Men ja, vi får ta det längre fram. Det är bra att vara nyfiken på något annat än Messi nästa gång vi går på Argentina också.
Oh ja, och det kommer bli ett långt VM Argentina, det tror jag kan slå fast, även om jag har ju svårt att se dem gå hela vägen, för att det känns lite för trubbigt, och nu blir ju Coti Romero haltade ju av också.
Han gör ju det
titt som tätt, precis.
Ja, han förväntades ju vara tillbaka till första slutspelsmatchen, men min bild är ju också, utan att ha sett matchen idag, att de är ju för Messi-dependente, och det är klart att det är väl inte så jävla konstigt. Det finns ju en möjlighet att vinna VM på det sättet. De har därtill en jävligt lätt del av slutspelsträdet, om inget oförutsett händer. Och det har jag ju ändå tagit med och noterat. Men det är inte min VM-favorit heller, det är det absolut inte.
Nej, sen jag vet inte, du är kanske mer konspiratoriskt lagd än vad jag är. Men man går ju med en känsla efter man har sett de här enorma, hur det byggs upp kring, alltså Messi-mytologin och alltså allt vad det värdet, det ekonomiska värdet inte minst liksom kring, och PR-värdet för VMs del. Och så ser man att ja, men, de spelar i gruppen, de gör, de hamnar på den halvan de lär göra. Det är ju, man behöver inte vara superkonspiratorisk, lite lagom sådär 45% konspiratoriskt för att tänka att ja, det var ju en lycklig slump att det blev så.
Ja, nej, jag är faktiskt inte ens där, för min FIFA-radar ger andra typer av utslag än just dessa. Däremot så kändes det väl inte så jävla sannolikt att den där algeriska överklagan kring stämplingen i första matchen skulle ju en retroaktiv 3-matchers avstängning. Den var väl inte särskilt där.
Jag gillar ambitionsnivån i den faktiskt. Jag är oerhört sympatiskt inställd till den överklagan.
Man måste markera, va? Man måste markera.
Du har norskat dig. Ja, berätta om det först.
Ja, det kan jag fan göra. Jag tänkte skjuta in en fråga om vad som egentligen blir förutsättningarna för Österrike och Algeriet i sista omgången. Men vi kan vänta med den 1982-kopplingen till annat tillfälle. Nej, men Norge, vad fan, det är ju roligt. Det är ju svinkul om man, likt jag, ändå har den gynnsamma förutsättningen att inte lida särskilt mycket av att det går bra för Norge. Ärligt talat inte lida alls, utan tvärtom tycka att det är roligt. Jag har utöver rodden inga problem med det här norska landslaget. De har aldrig varit i fokus för min rivalitetskänsla kring Sverige, utan jag känner både sympati med och beundran för dem. Och på de premisserna var det en jävla kanonkväll. Jag tycker att de är bra. Jag tycker matchen blir sevärd. Jag får därtill en spänning på köpet som ju absolut Norge får ta på sig lite grann. För så borde det inte ha blivit. De borde ha dödat matchen tidigare. Men det var mycket av mycket. Det var positiv läktarupplevelse. Även om arenan har sina problem och bekymmer här ute i Meadowlands. Men sammanfattningsvis, som sagt, ja men toppen kväll.
Ja, det kändes väl så där. Även på distans så hade man känslan att man gärna hade velat vara där. Att jag var lite små avundsjuk på det. Och jag delar ju samma känsla inför det norska som du har. Med liksom tillägget att jag tycker alltid mer om Norge när de inte vinner än när de vinner, oavsett om det handlar om skidåkning eller skridskor eller utför eller schack eller vad det nu kan vara, för att de har ju en tendens att bli väldigt, väldigt storvulet patriotiska och sådär. Det är väl fortfarande så, tror jag, att man inte är helt, att det finns så här forskning som pekar på eller hävdar att Norge inte gick med i EU, att det hängde ihop med att Lillehammer OS var en sån total flaggviftande succé. Så när det väl lite folkomröstning så var ju Norge övertygat om att vi behöver inte världen. Vi har ju toppen. Vi är bäst av alla ändå.
Ja, nej, men det var ju Lillehammer OS och då Drillo-VM samma sommar. Så det är klart att det hjälpte ju också till liksom. Och jag har själv inte lidit av det, för jag har inte varit inne i New York City. Men min kollega Ida, vår kollega Ida som var där, hon berättade ju att det tar ju inte många sekunder innan de hör att det pratas svenska. Så ska det ju bristas ut i att de ska köpa hela Sverige om de vill. Och nu är det någon som brölar bakom mig med ungefär samma andemening, men de rundar elegant. Nej, men därutöver det mest självklara så är det väl några saker som jag ändå kan tänka mig att ta upp kring Norges match. Kan ju prata om Erling Haalands målpsyke hur länge som helst, men det är ju liksom inga nyheter. Det som är med det här norska laget, det är ju att även om det kanske inte är det vi vill höra och de banorna vi vill tänka i, men de är ju i så jävla hög utsträckning laget vi önskar att vi vore, laget vi hade kunnat varit ifall vi bara hade tagit lite kloka beslut för väl själv 3, 4, 5 år sedan. De tog ju in Ståle Solbacken. De hängde kvar vid Ståle Solbacken snarare än att göra något extremexperiment med sin fotboll. Och det har ju inneburit att de har fått den här situationen där de har sina offensiva superstars som de i hög utsträckning kan frigöra. Men de därtill har den där stadgan och stabiliteten och strukturen. Inte heller världens bästa mittbackar individuellt, absolut inte. Och det kommer bli ett problem för dem. Men de kan kompensera för det tillräckligt. De har ju klamrat sig fast vid liksom det traditionella skandinaviska zonförsvaret. Och det tjänar dem väldigt väl. Och jag tycker ju verkligen att de i hög utsträckning har hittat den där hybriden som vi också har sökt. De vill gå ifrån att vara det som förut kanske var lite begränsande och hitta något annat. Man har samtidigt förstått att man kan inte bara slänga allt över bord och strunta i ens tradition, ens fotbollskultur, ens själva kärna. Och här är ju i mina ögon resultatet. De tog bättre beslut än vad vi gjorde. Och därför har de nu ett mycket, mycket mer färdigt lag. Utifrån ändå ganska snarlika förutsättningar.
Ja, det vill bara hålla med. Det är klart att han som jag ser på tv just nu, Erling Braut Haaland, det är ju den här unika sortens talang som, alltså det är ju Zlatan-talangen. Den har ju inte fullt ut. Vi har ju mer någon sorts normala former av superfotbollsspelare än vad de har. Men i det stora hela, så är det ju. Och det är ju också ett rimligt sätt att förhålla sig. Man har ett system som fungerar, som är liksom historiskt rotat, kulturellt rotat, tryggt på alla sätt och vis. Och sen får in bättre spelare. Det är klart att då blir ju allting bättre. Då borde det rimligen kunna nå resultat med det också. Snarare än att tänka att nu har vi så himla bra spelare. Så nu kastar vi vår bra grundarkitektur över ända. För det är mångt och mycket det som Sverige har gjort. Att tänka att nu har vi så otroligt bra offensiva spelare. Så nu öser vi bara på framåt med allt vi har. Norge gör ju inte det.
Nej, och liksom få prata klarspråk och översätta det till just klartext. Så är ju det man önskar att vi hade gjort. Kanske till och med bryta med Janne Andersson en cykel tidigare. Även om han kanske skulle uppfattas som den här behålla grunderna men bygga ändå vidare tränaren. Men efter honom, såklart gjort något annat än det vi gjorde med Jon Dahl Tomasson och därefter behövt liksom börja om från noll och minus. Men det är det enda. Sen är en annan grej som jag också känner för att ta upp, och det är nästan så att vi hade kunnat beskriva det som ett tema, men vi behöver inte vara kvar i den kategoriseringen nödvändigtvis längre, för jag har något annat som kommer lite senare, tänkte jag. Men för mig personligen, för mig utifrån var jag kommer ifrån, så är det ju signifikant att det norska landslaget avspeglar, representerar hela den norska nationen på ett sätt som det svenska inte riktigt gör. Och nu pratar jag geografiskt, för jag har just sett ett norskt landslag där är det 5 eller 6 spelare från truppen är uppvuxna norr om polcirkeln. Idag har vi en av dem som spelar fram till Norges tredje mål. Och så har vi Marcus Holmgren Pedersen som kommer in och skifflar in det första målet. Och Patrik Berg som assisterar, han är ju från Bode, det vet alla. Bode, exakt samma breddgrad som Malmberget.
Ja, det är så.
Men, exakt samma breddgrad. Mm. Longitudskruven. Men Marcus Holmgren Pedersen, han är ju från fucking Hammerfest. Och Hammerfest...
Finnmark.
Ja, Finnmark, exakt. Det ligger ju så högt norrut att till och med jag bleknar. Till och med jag får höjdskräck när jag tittar uppåt. Och det är ju en plats där det tidigare aldrig har genererats några VM-spelare. Spelade Mårten Gamst VM? Nej, det kan han inte gjort, för fan, han var inte klar 98. Nej, men det är ju liksom nytt att det kommer VM-spelare från det som numera kategoriseras som Arktis. Mm. Och de kommer i flock och klunga. Och det är ju något som är värt någonting i mina ögon. Och det har en jävla massa förklaringar. Den största handlar ju om politiska prioriteringar. Den handlar om det faktum att norsk glesbygd, norsk Nordmark, de får ju genom politiska beslut tillbaka så mycket mer av de naturresurspengar som de genererar. Och det innebär ju att de avlägsna nordnorska städerna och samhällena, de är ju mycket mer välmående än de svenska motsvarigheterna. En sak som det leder till är bättre förutsättningar för föreningsliv och idrott. Och det är ju såklart den övergripande förklaringen till att vi har den här situationen. Vi har ju nu en outlier i den svenska truppen som kom in från ingenstans och knappt spelar en enda minut. Men vi har Herman Johansson från Övik och Friska Viljor. Men det är ju mer av en blixt från en jävligt klar norrländsk himmel. För så som jag uppfattar det och så som jag fått det förklarat och förtydligat för mig, så är ju den norrländska, för att inte tala om den norrbottniska fotbollen, på stark, dramatisk, sorglig tillbakamarsch snarare än något annat. Att vi liksom fick fram föreningar och klubblag som skulle kunna konkurrera, liksom Kiruna och IFK Luleå från tidigt 90-tal. Ja, det är ju en svunnen tid. Men nu har jag ju förstått på de som jobbar med talanginventering och liksom tar ut yngre pojklandslag och sådär, att det kommer ju inte de där liksom kometspelarna, de där tomteblåskillarna heller, utan det är riktigt jävla bistert med norrländsk och framförallt norrbottnisk fotboll. Och det är tråkigt. Det är kul att se att det kan vara på ett annat sätt, vilket då det norska landslaget illustrerar.
Jag minns, vad hette han? Stefan Johansson var väl den, men det är också en helt annan tid, alltså, som spelade landslaget förut, mm-hmm. och i Celtic och grejer. Han var ju liksom uppe i allra längst upp i nordöst liksom, alltså hysteriskt.
Alltså Kirkenäs typ, eller?
Jag kommer, alltså det är också Finnmark, men...
Ja. Ja, Kirkenäs är ju det som ligger allra längst upp i nordöst, det är ju Vegard Ulvangs hemmatrakter. Men jag minns spelaren, jag kommer inte ihåg exakt vart han kom ifrån. Men Norge har ju ändå producerat någon enstaka spelare då och då, just för att de alltid haft bättre förutsättningar. Men det tycks bli ännu mer påtagligt numera.
Ja, alltså grejen med honom, det är ytterligare liksom 60-70 mil norr om Bodö liksom. Men jag tror att grejen med honom var att då var det ju grusplan inomhus, alltså en liten vanlig gympasal. Och det är det ju inte längre. Nu finns det ju planer liksom även på sådana ställen i Norge på ett helt annat sätt än det gjorde då. Och det är ändå liksom bara 10 år sedan som han var en landslagsstjärna och knappt ens det. Så att de investeringarna bär väl frukt, tänker jag.
Ja, Bode hade väl den första inomhushallen i Norden kanske, eller något. De var i alla fall så tidiga att de blev någon form av pionjärsobjekt. Men jag har ju också någon generell take om det här norska landslaget, att de kanske kan bli, ja, men symbolen för det lyckliga välståndslandet, det lyckliga välfungerande överflödslandet. För jag vet inte om du tog del av den där boken som kom västerifrån för några år sedan, som ju handlade om, ja, men landet som fick det för bra, som blev för rikt, som fick för mycket. Och det är ju orättvist att dra det till någon form av Qatar-diskussion där de har sin nationella problematik att ingen jävel vill någonting, för alla har liksom medborgarmiljoner från det att de föds. Så där har de ju ett jätteproblem att det inte finns någon nationell hunger, några nationella ambitioner, och det är ju liksom väldigt generellt giltigt att prata så. Så är det såklart inte med Norge. Men det var ändå intressant att ta del av just den där problematiseringen av ett ständigt växande överflöd. Jag tror absolut att det finns en giltighet i att fundera på hur en sån rekyl kan se ut och vad den kan innebära för en nation. Men jag tror då också att möjligheterna, uppsidan, framgångsvägarna såklart borde vara så väldigt många och farbara. Och det är ju inte så att det här landslaget förklaras med oljepengar nödvändigtvis. Men visst finns det ju någonting i den här extremt resursstarka nationen som kan tillhandahålla allt från liksom nationella fotbollsutredningsprojekt till väldigt kompetenta tränare långt ner i åldrarna, till då de här hallarna, de här förutsättningarna att faktiskt utvecklas på ett rättmätigt sätt även i avlägsen glesbygd där det är vinter 9 månader om året. Det är klart att något samband går det att hitta där.
Absolut. Du, snabb fråga, jag har inte förut nyhetsflöden. Rajersson som klev av där, vet man något om hur det är med honom?
Jag har inte heller noterat det. Han var ju väldigt besviken och frustrerad när han klev av. Sen har han ju en ganska liksom livlig mimik rent generellt. Mm. Så han kan ju vara lite besviken och det ser ändå ut som att hans liv är på väg att ta slut. Men det såg väl inte toppen ut. Sen är ju det jag hunnit få till med att Ståle Solbakken öppnar ju redan för att rotera ganska friskt mot Frankrike, trots då att det blir en gruppfinal, för att han verkar känna sig tvungen. Det var ju en grej att så länge Norge ledde med 3-1 så hade det ju räckt med kryss för dem mot Frankrike för att vinna den här gruppen. När det blir 3-2 nu så måste de vinna. Och det är klart, det är väl en möjlighet man kan värdera på olika sätt. Det verkar väl inte som att Ståle Solbakken tänker lassa in precis alla ägg i gruppsegerskorgen.
Nej, och jag noterade med viss förtjusning att Haaland gör Ståle Solbakken sällskap i den där väldigt allt smalare klubben som försöker få Norge att tro att det här med VM är rätt tufft. Han sa ju det, men Frankrike, nej, men de slår nog oss, de vinner väl hela VM. Och det är ganska uppfriskande faktiskt att den enorma självförtroende monstret som han är, men som försöker liksom inympa lite form av av realism i Norge och alla som tittar på.
Ja, det är en annan retorisk väg än ett oss närstående landslag valde in i turneringen. Och det behöver inte värderas mer än så, det kan bara konstateras.
Absolut det. Innan vi går vidare, nu har vi ändå liksom jobbat igenom dagens alla matcher. Jag noterar bara att Mbappé fortsätter rösa på. Medan TV nu visar Norges landslag som sitter och ror på inneplan.
Martin Ödegård som spelar trumma. Ja, jo, det är...
Ja, visst.
Varje fördel har sin nackdel, som Johan Cruyff nästan sa. Den där bilden är ju nackdelen med den norska framgången, så är det.
Vet du, jag har fan inga problem med rodden heller.
Har du inte det?
Nej, jag har inga som har problem med den.
Rodden är jag redan trött på. Alltså, du kommer en match med Norge, sen kommer du vara färdig med rodden.
Ja, men då lever jag fritt till dess i alla fall. Nej, men med Frankrike, Dembos, Dembélé ger Mbappé ett mål och gör ett själv. Och det tror jag var jätteviktigt för Frankrike, som ju första halvtimmen framförallt visar att oj vad bra de är, oj vad oerhört mycket de är laget att slå i VM. Jag är övertygad om det. Sen får ni Lamine Yamal groupies säga vad ni vill, det är Frankrike som är laget att slå,
säger Kylian Mbappé entouraget. Ja, nej, men det är väl inte kanske den viktigaste distinktionen att försöka sig på efter två gruppspelsmatcher, om det är Frankrike eller Spanien som borde vara favoriter. Men hur formerar de frontfyran då? Var är Dembélé som tia, Olise höger, Mbappé vänster och då är någonstans? Eller ingen då är, eller?
Då är, jag tror att det var Barcola som startade. Ja, jag ska försöka komma ihåg. Jag tror, alltså i alla fall, jag såg ut matchen från start. För då var jag, nej, men det var Barcola startade och sen var det Alice som tia, ja. Och sen Dembélé till höger som vanligt.
För mig är lite glädjande att Irak ändå lever, även om det såklart ska oerhört mycket till för att de ska lyckas krångla sig vidare i en grupp. När de ska möta de afrikanska mästarna utifrån ett läge där de har en minusmålskillnad på 6. Så de bör väl vinna och de bör väl gärna göra det med en 4-5 mål för att det ska vara realistiskt att de ska gå vidare. Men de är inte matematiskt utslagna. Det välkomnar vi ändå.
Ja, de afrikanska mästarna verkar inte vara helt i balans heller.
Nej, men jag tyckte inte de var svindåliga mot Norge. Det tyckte jag inte.
Jag pratar inte om matchen, jag pratar om hela allting runt omkring. Det är ju... sedvanliga revolter.
Jaha, ja. Nationspresidenten går in och förlänger kontrakt och det är liksom bonuspengar som kommer när de kommer, om de kommer och allt det där. Jo, nej, men såklart så måste det ju givetvis vara. Sen var ju det andra som gladde mig med den matchen, men det får jag ju nu tillbaka i nacken. För man ska fan inte få vara skadeglad på någons bekostnad nu för tiden tydligen. Det var ju att jag igår lärde Makoto allt jag kunde, både om att hitta källarbarer i Atlanta och om att byta plats och uppgradera sin position under VM. Mm. Så hade jag förklarat för honom att fan, vill du inte sitta bakom glas, skit i att sitta bakom glas. Antingen går du bara ut och sätter dig eller så snackar du med biljettfolket så hittar de det. Och glad i hågan så gick ju Makoto och gjorde det raka vägen. Och när jag fick höra det så var min första kontroll. För okej, men det är en öppen arena. Hur tänker du med de här åskskurarna som är på väg in? Och det hade inte riktigt Makoto tänkt igenom. Så när jag ser att det börjar välla ner över de helt otäckta platserna i slutet av första halvlek, ja, då piggde jag ju till lite grann. Men ja, här står jag efter 3,5 timme utanför MetLife Stadium, fastnat i åskoväder och såg just att det ljungade ytterligare en blixt här i närområdet. Så ja, man ska fan inte ens få vara skadeglad nu med det.
Då får man den i nacken. Farsan Baloo som lär Mowgli hur man ska leva VM. Ja, så går det.
Exakt. Ja, så går det.
Om vi blickar framåt och håller oss stadigt i vårt lilla körschema med punkter som ju... vi har tagit bort någonstans halvvägs i VM och det känns väl rimligt, vi skiter i rätt mycket. Men om jag ska lyfta fram en spelare och hålla lite ögon på imorgon, får jag göra det?
Nej, får du verkligen.
Trevligt. Colombia spelar imorgon, va?
Ja, det borde de väl göra. Nere i Miami kanske.
Ja, det är väl alldeles, jag tror att det är alldeles riktigt. Mot vilket Kongo? Det demokratiska eller odemokratiska?
Ja, det odemokratiska är ju tyvärr inte här. Jag hade gärna haft dem också i VM. Men det är det påstått demokratiska Kongo. Där vi hoppas att den här stenstoden som imiterar Lubumbas gamla pose till slut dyker upp. Han blev väl, jag vet inte om han blev Ebola-smitt smittad eller om han bara blev Ebola-karantänad. Men jag noterade att hans ankomst till USA blev Ebola-fördröjd i alla fall.
Jag är jävligt trygg att även om han är Ebola-smittad så finns det ju ingen som är bättre skickad att rida ut den stormen i så fall.
Nej, vad fan. Det är ju bara att alla andra håller avstånd. Han kommer inte närma sig.
Han står där han står. Jag ska inte prata om någon i den demokratiska delen av eller den demokratiska Kongo-republiken. Jag ska prata om Ricardo Rios i Colombia. Och det ska jag väl egentligen inte göra så mycket för att det är en fascinerande men ganska liksom traditionell sån här rags to riches berättelse om en spelare som då alltså sådär, född i fattigt område, fattig by i, eller fattig stad i Colombia, mycket kriminalitet och allt sånt där, men det är de många som var spelade fotboll på gatorna, det fanns inga pengar. Och det visade att han var liksom för liten för att någon av de här akademierna skulle suga upp honom och tro att han var någonting. Så han fick väl en annan väg och han satsade istället på futsal. Och det där är lite vad jag vill prata om. För han då, Ricardo Rios, visade sig vara en superduper talang i futsal. Mer där än i fotboll kanske. Och liksom tog sig fram, gjorde sig ett namn, uttagen i ungdomslandslagen och A-landslaget. Och fick åka runt liksom så där, runt i Syd- och Latinamerika och spela lite turneringar i futsal. Det var någon inbjudningsturnering i Rio, det var ett U20-mästerskap, alltså sydamerikanska U20-mästerskapen i Peru, i Lima. Och han var då så bra tydligen, så fysiskt stark och så tekniskt, så att det var liksom sådana här scouter från Flamengo som var där och sket i att det var futsal, för att de såg att de här kvaliteterna vill vi ha i vår fotbollsakademi, vi vill ha dem i vårt ungdomslag i fotbollen. Och plockar honom till Rio och han kommer dit liksom, det är en ryggsäck på ryggen, det är inte mycket mer än så. Och har det ändå rätt tufft liksom i den här omställningen. Då han är alltså 18 bast då, kämpar på lite grann där, flyttas upp lite i A-laget under pandemin, får göra någon match liksom, men lånas ändå ut och han skriver något kontrakt på ett par år och sen så lånas han ut till en Mazatlán tror han heter i mexikanska ligan, eller hette en klubb som härom veckan då försvann. De har något sån här franchise-system i Mexiko så att deras licens köptes upp av någon Mexico City klubb istället och så var det med det.
Så kan det gå.
Sommaren 2021 så landar han i alla fall där då, i Mexiko. Och ska liksom börja, nu ska liksom seniorkarriären rulla igång, nu är jag professionell fotbollsspelare. Han spelar 6 matcher, inhopp, korta sådana. Och sen så går hela knät åt helvete i en match. Alltså det är korsband, det är menisker, det är allt på en gång. Inget fotbollsspel på 7 månader. Och sen hem igen, kämpa vidare och allting är trasigt. Och sen så, ja, han försöker igen. Han lånas ut till Serie B i Brasilien. Gör det bra där, plockas upp av Palmeiras istället. Och där så då blir det då succé till slut. Och så säljs han till Benfica för jättesummer. Och har gjort otroligt bra där då, som någon form av mellantimmarna 6-8. Fysiskt stark, oerhört tekniskt. Men det som jag tycker är intressant och det som han liksom är ett tecken på, eller att
ska bara skjuta in här nu att nu påstås min Uber-chaufför var framme, så jag kommer behöva gå igenom ett jävla discoområde, hitta killen i sin folla och förhoppningsvis därefter kunna ta mig vidare.
Ja då.
Nu måste jag hitta min goda kamrat också. Jag ska bara säga, han har inte givit mig en lane, men jag ska bara hitta på någon här så jag får komma ut.
Tänk på Ricardo Rios, vad tufft han hade det.
Ja, jag ska bara visa den.
Let me see the head. Yeah. Oh, he's not here. He's at the edge of the parking lot.
What?
He's at the edge of the parking lot.
Yeah.
Let me see.
The edge of the parking lot. Jag gillar vad jag hör.
Yeah.
What lane he said?
Yeah, yeah. So.
Next time I tell him you're in lane 8.
Lane 8. Ja, ja, ja. Nu ska jag skicka några jävla meddelande till min chaffis här.
Ja. Det här är mycket stor underhållning.
Ja, nej, jag fattar inte riktigt vad jag skulle göra här. Eller så han lane A eller lane 8. Det hörde jag inte. Jag ville bara komma ut. Alltså, man måste bli utsläppt ur security. För annars tror de att man kapar någon annans Uber.
Just det.
Nu ska vi se. Fan, jag måste hitta min broder Arthur. Det regnar ju så jävla mycket fortfarande, men nu är det liksom så där att ja, vad fan, det är ju inte, nu blixtar det i och för sig också. Alltså varje gång så är det så här att det är hellregn var, ja men 40 minuter av 60. Fan, nu är det bara att gå rakt ut. Och helvete, vilken röra. Ja, det är sån jävla palaver så liknar ingenting. Jag måste säga, han skriver något. Nej, men försvann. Du kan omöjligt ha försvunnit. Nej.
Arthur är kvar.
Ja, men tillbaka Arthur. Var är han?
Lane 8.
Ja, men vad fan, nu får jag inte fram honom. Det här är fan inte möjligt. Vänta, nu måste jag fucking fokusera. Arthur, vad är du? Kan jag få tillbaka Arthur? Jag kan inte få tillbaka Arthur. Det här är helt otroligt.
Vad händer?
Nej, men det är blockerat på något jävla sätt. Du, jag får lägga på. Vi hörs sen.
Ja, tja. Ja, jävlar i min lilla hatt alltså. Ja, det är körigt när det är körigt. Jag ser ändå mig själv som en någorlunda stresstålig person. Jag brukar också vara ganska bra på liksom det logistiska ute på resevägarna. Men det här var fan körigt för Daddy Boastin alltså. Och stress tar som du väl kol på Daddy Boastin. Helt plötsligt blev det något skit med min Uber-app, så den vägrade ju släppa tillbaka mig till mina reseuppgifter, liksom reggplåten på min chaufför, position, allt det där. Jag behövde först fylla in en jävla formulär, och det skulle jag göra då ute i hellregnet medan jag ska försöka orientera mig bland 15 lanes där jag egentligen inte får vara, och samtidigt därtill försöka lokalisera den här bilen. Och blir det något fel här och han försvinner, antingen för att han tröttnar eller för att jag gör något som jag inte ska göra, då är det tillbaka längst bak i kön. Då är det ett par timmar till i regnet utanför Meadowlands. Ja, vad fan är nu klockan ens 2 på natten?
Ja, och du vet ju det är att man, jag uppskattar dramat till fullo. Jag njöt i fulla jävla muggar.
Det respekterar jag.
Men jag njöt faktiskt också när du till slut blev räddad av Arthur. Det kändes bra i magen på något vis. Strapatser får du gärna ha. Hur blöt är du?
Alltså jag är så blöt att det är på gränsen till att jag bekymrar mig för det enda som är ett verkligt bekymmer. Och det är ju när man är ute i sådana här sammanhang att du ska förvara passet på ett sätt som innebär att det riskerar att bli till papier-maché. För det är ju egentligen det enda riktigt stora problemet du kan råka ut för under en reseintensiv VM-månad. Det är ju att du fuckar upp passet. För akkreditering, kreditkort, mobiltelefon, dator, allt det kan du lösa. Men passet nu och börja jobba konsulat någonstans och ny visumprocess, då är ju VM rätt mycket över. Så det har ju stuvat in ordentligt och jag tror nog att det ska vara lugnt faktiskt. Så blöta jag inte.
Nej, en papperslös Erik Niva slipper vi jättegärna.
Jag tappar lite fokus på Rios de sista 5 minuterna. Han var någonstans i Benfica senast jag hörde någonting.
Ja, han har gjort en dundersäsong i Benfica och värderas väl liksom sådär. Han är nu en 300 miljoners spelare, vare sig han vill eller inte, det bara säga. Men grejen och lite varför jag lyfter dem handlar ju mer om just bakgrunden inom futsal. Han har själv pratat om att ja, men det är det som har format mig som spelare. Det är det som har gjort mig teknisk väldigt, väldigt duktig på små ytor. Det är det som gör att jag står ibland med sulan på bollen och lirar min sorts fotboll även när jag spelar fotboll. Och grejen med det är att jag tror att det finns ett jättestort värde i det där ju. Han är ju inte ensam om den bakgrunden. Alltså, i Sydamerika så är det ganska vanligt. Alltså, du har Rodrigo spelade ju jättelänge på hög nivå futsal i Santos. Neymar gjorde också det ju. Som bekant, Robinho gjorde det.
Ja, men alltså, brassarna är ju lite så att alla spelar futsal när de är små. Och sen är det några av dem som går över till fotboll på gräs. Mm. Det är nästan det som är proportionen här. Att det är futsal som alla spelar och sen tar några sen klivet över till fullstor fotboll, men långt ifrån alla. Och det är väl inte exakt så det ser ut i alla städer och sammanhang, men Santos som du är inne på, där är det ju fan så.
Och grejen är, alltså, om man ska lära sig något i Sverige, så att det funkar ju väldigt sällan så hos oss. Alltså, man dubbelsportar inte, utan det ska liksom vara riktig fotboll året runt. Det ska vara konstgräset som man kör på och rullar på. Alltså, visst, vi pratar jättemycket om att vi inte fostrar försvarsspelare längre och allt det där. men den unika sorts fotbollsspelare som kommer ur fotstadstraditionen, vi fostrar inte så jäkla många sådana heller. Och tittar jag på VM nu, ja, men okej då, om vi nu har Ricard Rios, vi har där, vi har ja, Neymar någonstans, halvperifert, Rodrigo. Ryan Cherki kommer ju att spela för Frankrike idag som är då fransk fotbolls största talang, får man väl säga. Och han spelade liksom futsal så här en gång i veckan till han var typ 13-14 bast nere i Lyon. Och det har ju liksom, när Deschamps pratar om honom så att jag hoppas att han behåller den här spontaniteten och kreativiteten som kommer därifrån. Pep Guardiola har sagt samma saker om honom, att han är ja, en spelare av gatan, men han är också en spelare av hallens fotboll, som är ju annorlunda. Och vi har väl såklart, och som bekant, Taha Ali som väl fortfarande har gjort fler futsallandskamper än fotbollslandskamper. Och på honom ser man ju att han är ju så extremt mycket formad av den bakgrunden. Och jag tror att det där borde liksom svensk fotboll använda mycket, mycket mer. Skicka dit folk. Jag vet att FA i England hade en drive för några år sedan där de tryckte på att vi borde ha mer futsal även för att få fram duktiga fotbollsspelare. För att det kan liksom vara även de här som tycker att fotboll är lite jobbigt under vintermånaderna. Kan få dem att kanske fuska bort ett år eller två till för att sen komma tillbaka till den riktiga fotbollen. Så Ricard Rios ska vi titta på imorgon, men också lite, eller idag då, men också lite som en spaning kring att futsalspelare är bra fotbollsspelare också.
Alltså nu kommer jag ge mig in på saker som jag inte vet någonting om, men jag är i alla fall medveten om att jag inte vet någonting om det. För så mycket har jag fått förklarat för mig att du kan inte komma och tro att riktig futsal bara är inomhusfotboll, bara som fotboll som du själv har spelat i en gymnastikhall. För det gör ju ändå alltjämt väldigt många, även i Sverige. De spelar i hallen på vintrarna och på kvällarna, i alla fall ifall det finns någon hall kvar och någon kan ha en nyckel dit. Men strukturerad, liksom tränad, coachad futsal, det är väl ändå någonting annat. Jag tror att du ska göra en distinktion mellan riktig futsal och inomhusfotboll och cagefotboll, gatufotboll. Sen riktigt vad den distinktionen får för konsekvenser när vi pratar om transformationen till fullstor fotboll på gräs, ja, det är ju inte jag kompetent att svara på, för att jag kan för lite, jag fattar inte grejen, jag har inte satt in i det. Men någonstans har jag väl lite den här fördomen att futsalkillarna, ja, men är det just inte väldigt mycket sula, trampa på bollen, stanna, starta, stanna igen, liksom spela lite mer ryckig fotboll. Taha Ali har ju inte riktigt, absolut, han kan ju stanna och starta, men det känns ändå som att han har en kontinuerlig, konsekvent framåtrörelse i sitt spel som jag inte riktigt förknippar med futsal. Men än en gång, det kan vara en direkt vrångbild som jag är ute och klaffsar runt i här. Och det enda jag egentligen ville med den här lilla inbrytningen, det var att komma med den här uppfattningen som i alla fall jag har fått, att det är ju något annat med futsal än att bara vara ner och lira i hallen.
Så är det garanterat, och jag vill inte liksom dra den tydliga gränsen heller att det är futsal som är grejen. Jag menar, jag vet att Emil Forsberg pratade om sin bakgrund inom innebandyn som att den har gett honom ungefär samma saker, alltså vad gäller det, typ scanning om 360-blicken och spelförståelse och så, och förmågan att hantera just små ytor och sådär. Och den kan se ut på olika sätt. Jag tror bara att det finns ett värde i, och den funkar inte så i alla fall i akademifotbollen, så tror jag att det är ganska, visst, man gör det ute på en fotbollsplan då ungefär, och söker ungefär samma saker, men jag tror att det kan finnas ett värde att låta unga spelare leka i just den miljön som är till exempel cagefotbollen, inomhusfotbollen, och att även en klubb och en akademimiljö kan driva på för att få spelarna att göra det. Att komplettera den vanliga fotbollen med den sortens fotboll.
Vet du vad? Där är vi överens.
Topp det. Fan, det var på tiden.
Egentligen hade jag fan ett tema dagen till ära, men det känns som att vi har haft olika former av tematik redan. Det känns framförallt att vi har hållit på ett tag trots allt. Att det har varit lite rörigt, lite kaotiskt. Att det är ganska sent. Så jag kanske gör så att jag spanar. Du hör ju själv, jag sparar den där spaningen. Som fan inte ens var en spaning utan ett samtalsunderlag. Till ett annat tillfälle, även om den egentligen var vigd för just den här dagen. Jag sitter i någon jävla regnplågad bil genom, kan det vara East Rutherford kanske, och känner väl kanske att det är nog fan dags att vika in kepsen för allas bästa.
Jag köper det, om Arthur är med på det så är jag med på det också. Har han skött sig förresten, Arthur, eller?
Ja, för helvete, jag var ju tvungen att be honom sänka volymen för att vi skulle kunna göra det. Han satt ju och dundrade på någon sorts tyskspråkig radio när jag kom in. Men han var helt öppen för att jag bara skulle do my thing. Så nu är vår grej gjord helt enkelt.
100 gubbarter och du har skött det bra också. Du, hoppas att du får på något torrt och en kort natts god sömn, så hörs vi på andra sidan.
Det gör vi. Ciao.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.